Som alltid vill jag säga att det är en fantastisk glädje att få dela er gemenskap här i Veddige. Ni har en speciell plats i mitt hjärta faktiskt. Det är bara så. Det är gott att få dela gemenskapen. Och de flesta gångerna jag har varit här, jag skulle nog vilja säga nästan alla gånger som man har haft gudstjänstsammanhang i alla fall, så har man fått uppleva hur den helige ande är bara nära. Och det är viktigt för Guds folk. Vi kan... Alltså, vi är ju ett karismatiskt folk, ett pingstfolk som tror att Gud inte bara är någonstans uppe i himlarymderna, utan faktiskt har blivit människa först och främst i Jesus Kristus. Men också när han lämnade så sa han, jag ska sända en annan hjälpare, den helige ande, och han ska för alltid vara hos er. Och jag tror att det är viktigt att vi som Guds folk får sträva efter att Gud finns i vår gemenskap genom sin ande. Förvänta oss att han talar genom sitt ord och talar genom gemenskapen syskon emellan. När jag skulle förbereda mig för idag så är det egentligen ett ämne som är fantastiskt att få predika om. Det är detta med Guds nåd. Och när jag förberedde denna predikan så var det en sång utav en gammal sång som vi som är lite äldre har säkert hört. Det är Nils F. Nygrens sång om den nåd som finns i tron på Jesus. Den går ungefär så här: nåd över allt förnuft, nåd över alla gränser, allting den överglänser, nåden som Herren ger. Det finns en dubbelhet med Guds nåd. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Det finns en rädsla bland Guds folk att betona det för mycket. Det fanns i gamla tider så fanns det den här rädslan att om man talar om Guds nåd för mycket så är det mänskligt att liksom synda på nåden. Hänger ni med vad jag säger då? Synda på nåden vill säga man gör en synd därför att man räknar att Gud ska förlåta en när man är färdig med synden, så att säga. Och det är ju naturligtvis en aspekt på det hela. Å andra sidan så riskerar vi att förlora oss i någon slags självrättfärdighet som Guds folk. Att vi blir så bra och så duktiga och så heliga så att det stänger ute den som inte känner att man riktigt når upp till den standarden. Jag hade ett samtal nu i veckan med en god vän till mig som vill tala om det här med tron och sättet att leva som en kristen och så vidare. Vi har lite olika syn på det där. Där han talar mycket om vi har förlorat det heliga inom frikyrkan, säger han. Vi har förlorat det heliga inom frikyrkan. Och i det sammanhanget så sa jag det. Ja, men om det heliga blir så heligt så det hamnar på en pedestal någonstans. Och vi, nu ursäkta uttrycket, tillber det heliga. Och det heliga inte får liksom landa i kroppen på en människa. Landa på golvet, landa på marken. Så hjälper det inte om det heliga är här borta och jag är här. Det heliga måste få liksom landa i oss. Samtidigt så har vi en viss rädsla för att liksom bli för ytliga. Om vi tar det som någon slags motsats till helighet. En ytlighet. Det vill vi inte heller hamna i. Guds nåd och Guds helighet när vi läser ordet är fantastiskt. Gång efter annan så står det ju om de som får göra ett sånt här nära möte med Gud, att de faller ner som döda, eller de faller på sitt ansikte därför att Guds helighet är så stor. Men om den bara blir uppsatt som en pedestal någonstans och vi betraktar heligheten, då tror jag att det är fara och färde. Vi måste ha kött och blod, precis som Gud blir människa genom Jesus Kristus. Heligheten kom ner i mänsklig gestalt, så behöver vi det också. Få ner det i våra liv. Men Vi får inte förlora oss i den här självrättfärdigheten eller en orätt stolthet där vi börjar tro att vi har något att berömma oss av själva. Men Bibeln talar om att om det inte vore för Guds nåd så vore det ute med dig och mig. Utan hans kärlek och nåd över våra liv så har vi inget hopp. Och jag skulle vilja säga om när vi börjar tala om detta med nåd så har det sitt fäste i Guds kärlek till dig och mig. Det är egentligen grunden till att Gud har nåd med oss. Ni vet, vi älskar oss själva rätt mycket. Gör vi fel så har vi rätt, så då hittar vi rätt många argument till att bortförklara varför vi gjorde det där felet och ge oss lite extra nåd. Likadant är det med våra barn och andras ungar. Våra barn de förstår vi ju att de gjorde det de gjorde därför att. Men annars ungar, de borde de hålla i lite ordning, herrans tukt och förmaning. Det är kärleken som överskyller det. Och det säger Bibeln också. Kärleken överskyller en mängd av synd. Vi ska läsa ett ord från första Johannes brev. Som inledning i det här. Och sen kommer jag citera en hel del bibelsammanhang. Så här står det i första Johannesbrevets fjärde kapitel och ifrån den sjunde versen. Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud. Varför då? Eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin egen son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Gud visade sin kärlekshandling genom att sända sin egen son. Som tog på sig vår brustenhet, som tog på sig det som vi inte klarade av. Och han bar det upp på ett kors för att dö. Vi går ju mot påsken och vi är ju fasta nu. Vi vet att det liksom är ofrånkomligt i den bibliska berättelsen att snart så kommer långfredagen. När Kristus går upp på korset för din och min skull. Men du vet, nåden har sitt fäste i kärleken. Den får sitt uttryck i korset. Och det ges till dig och mig på grund av honom och inte oss själva. Vi hade ingen del i försoningen som Jesus tog på sig. Och nåden är just nåd, det vill säga ingenting som vi förtjänar. Den frestelse som kan finnas när vi blir för duktiga i oss själva är att vi tror att vi har förtjänat någonting utav Guds härlighet och Guds vilja över våra, eller Guds nåd över våra liv. Men egentligen ingenting kan vara mer fel. Du och jag har fått rätten, står det, att kalla oss Guds barn i första kapitlet i Johannes evangeliet. Genom hans stora kärlek till dig och mig. Och Romarbrevet 5 och 8 versen står det så här. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod ska vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Gud bevisade sin kärlek till dig och mig genom sin son Jesus Kristus. Jag säger inte att stolthetens frestelse finns i ditt liv. Men det finns en fara att tro att vår egen duktighet, präktighet, egen rättfärdighet avgör om Guds nåd över mitt liv. Om jag bara är god nog så kommer Gud att svara på alla mina böner. Om jag bara är god nog så kommer jag att lyckas i allting jag gör. Om jag bara är god nog så har jag Guds välsignelse över mig. Vi fastade och bad i vår kyrka här i våras när vi startade upp den här terminen i 21 dagar. Och det är en god andlig övning. Bibeln talar om det. Jesus säger att lärjungarna ska fasta när jag lämnar dem, säger Jesus. När de undrar varför Jesus lärjungar var lite mer festprissa under tiden som Jesus vandrade med dem. Men han säger en dag kommer det, då ska de fasta också. Och visst kände jag att det gjorde någonting med mig. Visst upplevde jag att det gav en skärpa i mitt andliga liv. Att faktiskt avsätta tid. Be och fasta under den här perioden. Man skulle ju kunna tro att man har blivit mycket bättre. Därför att man har fastat. Jag kände ju att det var liksom mer skärpa. Det finns en översättning i Markus 9:29 som där Jesus har drivit ut en ond ande ur en pojke, och så lärjungarna frågar varför inte de kan driva ut den onda anden, och så i den översättningen står det, det kan man inte göra annat än genom bön och fasta. Men vet du, det var inte fastan som tvingade Gud närmare mig. Ibland kan man ju tro det. Ja, men om jag fastar så tvingar det Gud närmare mig. Nej, det är tvärtom. När jag fastar så för det mig närmare Gud. Det är den stora skillnaden. Du och jag utifrån Guds nåd kan liksom inte hänga upp en krok i honom och liksom dra ner honom. Men det som vi kan göra, det är att vi låter våra liv fyllas på det sättet så att vi förs närmare honom. Och ju närmare honom vi kommer, desto mer utav hans härlighet kan vi få. Efesbrevet skriver Paulus i det andra kapitlet och 7 versen. Står det så här: därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Ty om nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Jag hörde någon citera Levi Petrus, han som var ses som kanske lite bildaren utav pingströrelsen. Det var någon som ringde och sa det: jag kan inte bli frälst, för jag har så svårt att tro på helvetet. Och då hade enligt den här återberättelsen blev Petrus sagt: du vet, man blir inte frälst utav att tro på helvetet, man blir frälst utav att tro på Jesus. Så börja där, ska du få se att du faktiskt kan ta emot nåden även du. Nåden överskyller dina och mina tillkortakommanden. Det andra diket, som jag sa, är ju att man tycker att man är så ovärdig Guds nåd, så att jag kan inte komma inför Gud. Fördömelsen blir motpolen till självrättfärdighet. Det vill säga, jag talar om för mig själv hur dålig jag är. Hela tiden. Paulus hade egentligen hela sitt liv den medvetenheten över sitt liv. Att han var ovärdig Guds kärlek och nåd i sin tjänst. I 1 Korinthierbrevet 15:9 så säger han: jag är ju den allra minste av alla apostlar. Inte värdig att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. En annan utav apostlarna, Petrus, visste också om sina misstag. Han kom alltid ihåg den där skärtorsdagskvällen. När han hade sagt till Jesus att om alla andra ska överge dig så kommer inte jag överge dig. Jag ska till och med gå i döden för din skull. Och i det sammanhanget säger Jesus till honom: Petrus, innan tuppen har galt så kommer du 3 gånger ha förnekat mig. Och han gör det. Men faktum är att detta hindrade inte varken Paulus eller Petrus att tjäna Gud, att tjäna Jesus. Paulus skriver i Romarbrevet 5:20 i den sista delen av den versen. Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden än mer. Om du tycker att ditt liv är fyllt av gammal junk, gammalt skräp, och tycker dig inte vara värdig att ha en relation med den helige guden, så kan du känna ändå genom bibelordet en uppmuntran som säger, du vet, där synden var större överflödade nåden ännu mer. Ännu mer överflödade nåden. Den som har fått mycket förlåtet älskar mycket. Det finns en sång som där det en står och säger, ingen förstår bordets välsignelse mer än den som varit riktigt hungrig. Den som har känt på svälten är tacksam att kunna sitta vid ditt bord och äta. Och på samma sätt är det med den som har fått mycket förlåtet, står du. Överflöda tacksamheten. Och klagovisorna, det låter ju väl härligt, va? Klagovisorna. Där står det i tredje kapitlet 22 verset. Herrens nåd är det att inte ute med oss. Ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Så oavsett om du står på ena kanten eller den andra, så är Guds nåd densamma. Oavsett om du tycker att du är rättfärdig nog eller orättfärdig, så att du står utanför, så är det ändå så att i centrum står Guds kärlek och nåd över ditt och mitt liv. Nåden är ju heller naturligtvis inget substitut för det som vi brukar kalla för lärjungaskap, utan en förutsättning för lärjungaskap. Lärjungaskap är att läsa ordet, se vad Jesus gjorde, se vad Jesus lärde, låta det ta boning i sitt liv och försöka göra det efter. Han är mästaren och vi är lärjungarna, vi är adepterna, vi är eleverna. För kanske någon säger, visst ska man väl sträva efter rättfärdigheten. För nu har du ju talat, Ola, om att nåden liksom överskyler allt. Och nåden och nåden och nåden. Ja, visst är det så att vi ska sträva efter rättfärdighet. Och framförallt kan vi säga det till varandra, du och jag som har varit kristna i många år. Om man inte hittar någon frukt utav din tro i ditt liv, så kan man ju fundera på vad är det för kvalitet i den tron som du har, eller i den liv som du försöker leva i den tron i alla fall. Jag tror att det ska finnas en utveckling, en tillväxt i våra liv. Och det är Guds vilja att vi ska växa i tro och i närhet med Jesus. Och församlingen vill vara med och låta oss liksom få mogna som människor. När Paulus talar om de andliga tjänsterna i Efesierbrevet 4, så säger han så här, att så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De ska göra, lyssna nu, de ska göra de heliga mer fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla kommer fram till enheten i tro och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Naturligtvis ska det finnas en utveckling i ditt och mitt liv. Men den utvecklingen sätter inte Guds nåd ur spel. Det är inte för att bli egenrättfärdig som jag ska likna Jesus. Det är min kärlek till honom. Han har visat sin kärlek till mig genom att faktiskt dö för dig och mig innan vi ens var kompisar med honom. Innan vi ens ville vara vänner med honom var han beredd att dö för dig och mig. Det är vår kärlek till honom som gör att jag vill likna honom. I Romarbrevet 6, så i första versen där står det om det här med vår livsföring. Att vad innebär nu detta? Ska vi stanna kvar i synden för att nåden ska bli större? Naturligtvis inte, säger Paulus. Vi som har dött bort från synden, hur ska vi kunna leva vidare i den? Men låt inte din strävan efter rättfärdighet stå i vägen för nåden från Gud hos någon annan. Det som är en tragisk erfarenhet genom åren inom kristenheten är när helighetslängtan, för det finns ju faktiskt hos Guds folk och det borde vara naturligt, men när helighetslängtan blir ändamålet så har den med sig i sitt släptåg en fördömande attityd. Det är den stora utmaningen för dig och mig. Att älska dem som inte är älskvärda. Att visa kärlek till dem som vi ännu inte känner. Att ge även om vi inte vet att om vi kan få tillbaka, så att säga. För det finns ju den historien i kristenheten. Där den naturliga längtan att bli mer lik Jesus gjort att vi har blivit dömande. I första Korinthierbrevet 10 och 12 säger därför Paulus: därför ska den som tror sig stå stadigt se till att han inte faller. Det vill säga, högmod går före fall. Självrättfärdighet skapar alltid avstånd. Lärjungaskap handlar om att söka sig nära Herren, att be att hans kraft ska ge oss styrka så att vi kan kämpa den goda kampen och vinna segerkransen. Jag har läst en bok utav en man som heter John Burke. Han skrev en bok som heter Inga perfekta människor välkomna. Han skrev om församlingen. Inga perfekta människor välkomna. Jag tycker det är en befriande devis. De hade det till och med på sin kyrka. Inga perfekta människor välkomna. Handlar om att man liksom ska vara så slarvig och så här som möjligt. Nej, men det är en berättelse. Den här kvinnan som säger att kom ny till en församling och säger: ja, men jag är bara på besök här, jag söker efter en perfekt församling att gå med i. Var på till slut en pastor som hon möter säger: ja, men om du hittar den, kan du lova mig en sak? Vadå? Att aldrig gå med den. För då är den inte perfekt längre. Bibeln är inte full av perfekta människor. Eller himlen är inte full av perfekta människor. Himlen är full av förlåtna människor. Det är det stora budskapet ifrån Gud själv. Himlen är inte full av perfekta människor. Himlen är full av förlåtna människor. Det är därför som rövaren bredvid Jesus kunde bli lovad paradiset samma stund där på korset. Han hade levt och förstört sitt liv och nu fick han liksom sona det liv som han hade levt. Och så säger han till Jesus: tänk på mig när du kommer med ditt rike. Och då säger Jesus: redan idag ska du vara med mig i paradiset. Redan idag. Himlen är full av förlåtna människor. Vi som församling, vi som troende, dig, du som är på väg in i en tro, du som har en tro men känner att den är vacklande, vet att Guds församling, det är en verkstad, inte en utställningslokal. Guds församling är en verkstad, inte en utställningslokal. Vi kommer inte hit för att visa hur präktiga och fina vi är, utan vi kommer hit för att möta Gud och för att om möjligt putsa till ytterligare någon skavank i våra liv. Du vet, du kommer aldrig bli färdig förrän du är hemma. Den dagen då du är hemma så kommer Gud att låta det operfekta bli perfekt, men inte förrän. När Paulus talar om att livet var lite jobbigt, i det sammanhanget står det faktiskt om en tagg i köttet. Vad det nu kan ha varit för Paulus. Om det är en del att säga att det kanske var sjukdom, en del kanske säger att det var andlig påverkan runt omkring, att han kände sig förföljd. Andra säger att det kanske var hans syn. Därför han skriver, här skriver jag med stora bokstäver och så vidare. Men så säger han till Gud att jag tar detta ifrån mig. Så säger Gud Jesus till honom. I Andra Korinthierbrevet 12 och 9 står det. Men han svarade, Gud svarade alltså: min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst gryta med min svaghet så att Kristi kraft kan omsluta mig. Vad blir det då av vår stolthet? Oavsett vad vi om vi anses som lyckade eller inte, så står vi alla på samma planhalva inför vår Herre. Ingen enda av oss har gett så mycket som ett hårstrå för den nåd som vi lever i. Därmed inte sagt att det inte kostar att vara en troende. För den som bekänner Jesus som Herre i sitt liv får ofta ta både hån och förakt och ibland kanske till och med hugg och slag. Men när det gäller tron på Jesus och det eviga livet med honom, så har vi inget att komma med mer än ett hjärta som längtar efter att han ska fylla oss med sitt liv. Romarbrevet 3 och 23 och 24 säger: alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det blir det rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Paulus skriver många gånger om detta. Många gånger återkommande. Vi är behovets barn när det gäller nåd. Och jag måste komma varje dag till Jesus och be om hans nåd och barmhärtighet över mitt liv. Jesus säger: den som vill följa mig måste varje dag ta korset på. Vad innebär det? Ska vi varje dag liksom bära något tungt och jobbigt med oss? Nej, korset står ju för Guds förlåtelse. Guds nåd över ditt och mitt liv. Varje dag får vi ta den nåden över våra liv. Och säga: Herre, även idag behöver jag din nåd. Även idag behöver jag uppmuntran ifrån dig själv i mitt liv. Tänk att få be om hans förlåtelse, att det ska vila över oss varje dag. Utan den skulle jag gå förlorad. Lite längre, några verser senare, står det i Romarbrevet 3. Vad blir det då av vår stolthet? Ingenting. Vilken lag säger det? Gärningarnas lag? Nej, trons lag. Ty vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro, oberoende av laggärningar. Låt oss aldrig glömma att det var Guds nåd som förde oss in i hans rättfärdighet, om vi har tagit emot Jesus Kristus i våra liv. Jag skulle vilja säga att det är viktigt för dig och mig som troende att ha med oss det när vi går ut i vårt vardagsliv. Och viktigt om du ännu inte har tagit emot Jesus i ditt liv. Det är sprängstoff. Många människor i Sverige och utöver vår värld går idag omkring och mår dåligt. De har inte förstått att behovet av förlåtelsen och nåden i sina liv kommer liksom från djupet. Man går sönder på insidan. Bibeln säger faktiskt att syndens lön inte är helhet, utan syndens lön är död. Att tro att man kan leva ett liv och vara hel, ett liv utan Gud och vara hel, det är som hon säger att ja, men det, jag kan gå in i liksom vilken förstörelse som helst och ändå överleva. Utifrån ett Guds perspektiv så tror jag också att det kan vara en bidragande orsak till den psykiska ohälsa som stora delar av vår befolkning uppger sig ha idag. Ni vet att vad var det, 30% av ungdomar mellan 16 och 25 år eller 24 har någon gång sökt för psykisk ohälsa. Det vill säga att man inte bara sagt att man mår dåligt, utan man har kliniskt sökt för att man mår dåligt. Gud har lagt ner evigheten i människornas hjärta, och det blir ett hålrum där så länge du inte fyller det med Gud själv, för han är den enda som svarar emot det hålet. Vi har en tvååring hemma, och inte hemma men i familjen, som nu precis har liksom börjat lära sig det här med att sätta in en fyrkantig kloss i det fyrkantiga hålet, och en rund kloss i det runda hålet, och en trekantig kloss i det trekantiga hålet. Men som människor så fattar vi inte att, har vi inte riktigt fattat att det hålet som vi har i vårt inre, det är liksom anpassat efter Gud. Det går inte att få in en fyrkantig kloss i det runda hålet. Det går inte att fylla med det som inte är avsett för det. Utan det endast Gud som kan fylla det. Vi lever som troende i nåden ifrån Gud. Är vi beredda att ge varandra den nåden? Jag är den första att erkänna att varenda dag behöver jag Guds nåd över mitt liv. Men gör du så hemska saker? Jag kanske inte gör så jättehemska saker. Men alltid finns synden och gör sig påmind i mitt liv. Alltid har vi vårt beroende. Alltid har vi vår utmaning i våra liv. Oavsett vad det är. Jag tror att vi som Guds församling ska vara bärare av nåden ut till människor i vår värld idag. Inte så att vi förringar det som Bibeln kallar för synd. Men så att människor kan se det hopp som vi har fått del av. Och som de kan få del av i livet med Kristus. I Efesierbrevet, Paulus skriver i första kapitlet där. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland det heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida. Högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden. Över alla namn som finns att nämna. Såväl i denna tiden som i den kommande. Jag ska avsluta med att citera ytterligare en gammal sång. Den går så här. Hans kärlek är gränslös. Hans nåd är oändlig. Hans kraft ingen människa utforskat än. Ty av sina väldiga eviga skatter han giver och giver och giver igen. Så jag vill uppmuntra dig då till att ta del av Guds nåd. Leva i Guds nåd. Utan självfördömelse men med en självrannsakan, med en förståelse av att jag behöver din nåd varje dag. Med en frimodighet att proklamera den lilla tro vi har. Och säga, du vet, den lilla tron, den räcker både för detta livet och den kommande. Och har du tagit emot Jesus i ditt liv så är du en fantastisk skattebärare. Du bär en stor skatt i ditt inre. Har du inte gjort det så är erbjudandet till dig då att idag få ta emot den skatten i ditt liv. Förlåtelsen, eller den där klossen. Den runda klossen som ska in i det runda hålet. Som gör att det fyller det hålet som du har på insidan. Du är en människa av nåd. Ska vi be tillsammans. Jesus, vi tackar dig Herre för att du har kommit för att visa Faderns kärlek till oss. Och vi tackar dig Herre för att i dig Herre har vi fått förlåtelse för allt det som är fel i våra liv. Allting som har gått fel Herre och allting som vi har gjort fel Herre, det har du sonat på korset Herre. Och Jesus, vi ber dig att vi skulle kunna få leva i den nåden, leva i den glädjen, leva i den tacksamheten, leva i det livet, det ljuset Herre som du har gett oss. Fader, vi ber att du ska komma över oss Herre med din kärlek och din nåd. Tack Jesus för att du var full av nåd och sanning Herre. Du talade in i våra liv med en sanning Herre, överskyld av den nåd som du vill ge Herre. Tack för att det inte finns någon fördömelse för den som är i Kristus. Tack för att du är med oss och i Jesu namn. Amen.